Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer, det är kommunstyrelsens ärendelista för sammanträdet den 30 mars detta år. Och det är 31 ärenden, några går väl kanske att slå ihop. Jag har med mig som sakkunnig Mats Lindblom som ska redogöra för vad man kom fram till i kommunstyrelsen. Mats, välkommen. Vi börjar. Vi har många ärenden, 31 stycken. Ettan, kommundirektörens rapport.
Tänkte lyfta fram en sak som du efterfrågat tidigare faktiskt i programmet. Det här med hur pandemin och coronapandemin alltså har slagit på våra ekonomiska resultat. Nu har man faktiskt gjort en liten ekonomisk analys av detta. Och det kan ju vara intressant faktiskt. Och då har man tittat på vilka ökade kostnader man har haft då under ett år. Och det var ungefär 27 miljoner kronor som man har fått ökade kostnader på grund av pandemin. Då. Samtidigt har man ju då fått in generella statsbidrag samt riktade statsbidrag på nästan 100 miljoner kronor faktiskt. Så det förklarar ju liksom en del av överskottet då. Det är liksom runda slängar 75 miljoner där som vi har fått in mer än vad vi har behövt så att säga. Sen är det inte riktigt så enkelt heller. De skriver också det att vi har haft någon sorts intäktsbortfall också i kommunen. Då. Men det är svårt att beräkna egentligen. Så att riktigt så bra har det kanske inte varit. Men det är intressant i alla fall att konstatera att man har börjat kunna räkna på det här.
Ja, men det var skönt att få någon slags mellan tumme och pekfinger vad coronastödet betydde. Så vi får vara glada att regeringen var lite snäll i alla fall. Då.
Ja, precis. Sen kan vi också nämna då när vi var inne på pandemin där. Det fanns en rapportering om vaccinationsprogressen faktiskt som jag tittade lite extra på. De har tittat på alla 80-plussarna i länet, hur det går med vaccinationen. Nu är väl det här redan gammal information, för det var ju nästan 2 veckor sedan vi hade det här mötet. Då. Och sen i rapporten var jag också kanske en vecka på nacken då. Men vi kan konstatera att när det här skrevs då, så hade man i länet, då, beroende på var man bor någonstans, någonstans mellan 40-75% vaccinationsprogress då, bland 80-plussare då. I Tyresö låg på 53%, så vi var väl kanske något i underkant där faktiskt. Men vad som styr det där är ganska oklart, för det är ju regionen som styr vaccinationen, det gör ju inte kommunen.
När du använder sådana här finord som progress, alltså har det ökat av vaccineringen med 55% eller är det totalsumman?
Nej, det är totalsumman, alltså hur går det med vaccinationen helt enkelt?
Ja, just det.
Och en av de första kategorierna är ju de som är 80 år eller äldre. Ja. Och där hade vi då för några veckor sedan hunnit med 53%, och det var väl i runda slängar ungefär i länssnittet då. Ja. Men det varierar en del mellan områdena, det är liksom lite intressant.
Är du nöjd med ettan då?
Ja, vi är nöjda så idag tycker jag.
Tvåan, månadsrapportering till kommunstyrelsen.
Ja, här finns ju bland annat den ekonomiska rapporteringen om hur det går under innevarande år. Nu har det gått några månader faktiskt, så att det börjar finnas någon viss signifikans i de här siffrorna då. Vi ser att verksamheterna rullar runt ungefär på budget. Man prognostiserar på totalen plus 9 miljoner kronor, vilket är egentligen, ja, det är ungefär på budget får man då säga. Det totala resultatet däremot, det går mot plus 124 miljoner. Det är nästan 59 miljoner kronor över budget. Men vi fick ju förklaringen också i förra punkten att det är ju en del statsbidrag och riktade statsbidrag även i år då.
Men det är ju skönt, det minskar ju lånebehoven i alla fall för kommunen.
Ja, definitivt, så är det. Ja.
Då hoppar jag till trean. Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Ja, jag kanske inte tänkte gå in direkt på, i detalj på verksamhetsberättelsen. Men vi kan ju berätta vad kommunstyrelsen egentligen håller på med. Eller dess förvaltning så att säga. Det är de centrala funktionerna. Det är ekonomistaben, HR, alltså personalsidan då. Human resources. Det är IT och det är kommunikation. Och sen har vi förstås samhällsbyggnadskontoret som håller på med alltså, planer av olika slag. Och så stöd- och servicekontoret. Det man kan säga här i verksamhetsberättelsen är att den har ju förstås präglats väldigt mycket av pandemin. Men det man har gjort, förutom att hantera pandemin, då, det är att man har implementerat ett mer målorienterat arbetssätt i kommunen. Man har sett över processer egentligen i alla verksamheter. Hur man dokumenterar processerna, man har inventerat processerna, man har identifierat förbättringar och som har jobbat mycket med digitalisering och automation. Alltså. Det är väl liksom i stora drag kan jag säga.
Då hoppar jag till fyran. Och den heter årsredovisning för Tyresö kommun 2020. Du har väl redan redogjort för det i kommundirektörens rapport?
Ja, det var väl lite av hur pandemin har slagit på
Ja,
ekonomin så att
förlåt.
säga. Ja, just det. Men tittar man på totalen vad det blev egentligen så blev det ett högt resultat kan man ju lugnt säga. 194 miljoner plus då. Det var ju, blev ju slutsumman av alltihopa. Verksamheterna gick hela 85 miljoner kronor plus. Det är som sagt, det är ju bra pengar att ha i kassan och nu avsätter vi också 38 miljoner kronor till den här resultatutjämningsreserven som infördes förra året.
Andra år där det går lite dåligt kan man fylla
Ja,
på med det här.
precis. Om det skulle bli röda siffror eller gå riktigt dåligt, då kan man alltså ta pengar av den här resultatutjämningsreserven. Och på det sättet kan man ju undvika då hårda nedskärningar på saker och ting för att man måste uppfylla det här balanskravet i kommunallagen. Att man måste gå plus under ett treårsfönster.
Vi
Ja.
hoppar till femman. Beslut om kapitalisering av Kommuninvest. Det kanske tarvar en förklaring. Vad är kapitalisering?
Ja, det kan vi också förklara. Alltså först kanske vi ska tala om vad Kommuninvest är för någonting då. Kommuninvest är en enormt stor ekonomisk förening egentligen som egentligen alla kommuner i Sverige är med i, eller väldigt många i alla fall. Och det är där kommunerna förmånligt kan låna pengar till väldigt förmånligt låg ränta då. Men det måste ju finnas några pengar att låna ut så att då och då så begär man de tillskott då till Kommuninvest från medlemskommunerna. Och för Tyresös vidkommande är det då att vi ska betala in 18,5 miljoner under en fyraårsperiod. Så det är ju inte så blodigt med tanke på vårt resultat på 194 miljoner. Och det är det som är kapitalisering, alltså att vi tillskjuter kapital då till den här ekonomiska föreningen.
Du, jag slår ihop sexan och sjuan. Det handlar om ansökan om investeringsmedel för solcellsanläggning. Det är på Akvarievägens förskola och sjuan är Breviksvägens förskola.
Just det. Alltså vi har ju dragit igång en utredning här om att man ska kunna sätta upp solceller på kommunala fastigheter. Den här utredningen tar ju en liten tid innan den är klar då. Och vi vill plocka lite lågt hängande frukter här va. Och en sån frukt är väl Akvarievägens förskola som håller på att byggas. Så det är mycket lättare förstås att installera solceller i samband med att man ändå bygger en ny fastighet va. Men även Breviksvägens förskola är lämplig för det här så att där tar vi också ett beslut om att investera då i solceller. Alla var inte riktigt på det. Moderaterna och Centerpartiet de vill egentligen invänta den här utredningen då. Även Kristdemokraterna var på den linjen. Men i övrigt så var väl alla, de här partierna är förstås också positiva till solceller i största allmänhet. Men det var majoritet därför för att dra igång de här projekten.
Då slår jag ihop åttan och nian. Åttan, beslut om upphandling för projekt Södra Fornuddsparken. Nian, ändrad utformning för projekt Södra Fornuddsparken.
Kan vi säga att eller i samband med och efter det att skolan då har färdigställts då, den nya skolan i Fornudde då, så har man ju, det gjorde vi redan under förra mandatperioden, så gjorde vi ett program för att liksom fräscha upp parkområdet. Och det har varit i flera etapper. Och nu har vi kommit till den södra delen av Fornudsparken. Och då är det så att det är två saker som händer där. För det första så, vi kan ta nästan den andra punkten först, att vi behöver ändra utformningen lite grann därför att man hade idéer om trädäck med så att säga utsiktspunkter mot vattnet då, och spänger och sånt där nere vid viken där. Men det verkar bli väldigt dyrt alltså, så att vi har bantat det lite grann av rent ekonomiska skäl då. Sen så är det också viktigt att kunna upphandla nu, speciellt de delar som berör vattenverksamheten. För man får inte hålla på och böka i vattenområdet när som helst på året, utan det måste ske under vintertid, då, från 1 september till sista mars. Och då måste man upphandla nu så att man kan bedriva den verksamheten i höst då. Så det är den delen. Sen är det ju fortfarande vissa saker som inte är klara. Vi ska ju köra en medborgardialog om en liten del av området, det som är nere vid den här fotbollsgräsplanen som finns där nere för de som är lokalt insatta. Där vill vi gärna ta in synpunkter på hur de närboende så vill utforma det här området.
Då går jag till tian. Bemyndigande med anledning av kommuners möjligheter att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats i enlighet med begränsningsförordningen 2021:8.
Du, det där var nog den längsta titeln på ett ärende vi har haft någon gång sedan vi började med programmet, tror jag. Ja.
Handlar om att polisen ska komma och gripa en om man badar?
Ja, vi kan försöka sortera ut det här. Ja, men det här har faktiskt med pandemin att göra ändå. I början av året så fick vi den här, till sist då, den här covid-19-lagen som man kallar den, den tredje kraft då. Och det gör ju det att regeringen, eller den myndighet som regeringen då delegerar till, så att säga, kan ju då vidta väldigt inskränkande åtgärder mot den personliga rörligheten egentligen. Och det är ju inget som vi normalt har i samhället i Sverige, men just med tanke på pandemin så finns det möjligheter nu. Va? Och då har ju då regeringen delegerat delar av det här till kommunerna att kunna ge såna här föreskrifter om förbud mot att vistas på olika områden då, om det finns risk för trängsel. Och varför kommer ärendet upp här? Jo, därför att när man delegerar någonting till kommunen så är det ju kommunens högsta organ som äger frågan, det vill säga fullmäktige. Men det tycker vi är lite opraktiskt här, så att den här punkten handlar om att i sin tur då delegera det från fullmäktige till kommunstyrelsen helt enkelt. Så att det handlar om att implementera covid-19-lagen i kommunerna helt enkelt.
11. Planering civilt försvar.
De som är av våran ålder och liknande, Leif, vi vet ju att vi hade ett ganska avancerat civilförsvar en gång i tiden i Sverige. Sen har vi liksom monterat ner det efter järnridåns fall och sådär, va. Nu har man kommit på att det kanske är bra att ha ett sånt här civilförsvar i alla fall då. Så nu finns det ju aktiviteter i Sverige då på att, ja, att kommunerna ska gå in här och dra sitt strå till stacken här, va. Det finns ju överenskommelser mellan MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, om hur vi ska jobba med civilt försvar i kommunerna. Och då ska ju vi ha då en uppgift inom totalförsvaret i den händelse att det blir krig eller något annat elände. Och då måste kommunerna ha en krisorganisation. Och då gäller det liksom att planera det helt enkelt. Och det är det den här punkten handlar om.
12. Taxa för bygglov, plan och geografisk information.
Det här är rent administrativt egentligen. Det finns ju taxor förstås för bygglov och liknande då. Och de revideras ju varje år. Och inte riktigt varje år faktiskt, men åtminstone så indexuppräknas de då. Så att det här är en revidering och indexuppräkning då för 2022.
Jag slår ihop 13 och 15, för när man handlar både om Tyresövägen. 13, inriktningsbeslut för Tyresövägen. 15, uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda.
Problematiken med Tyresövägen har ju säkert inte undgått någon i kommunen, i synnerhet inte de som bor utåt det hållet. Och det här har ju diskuterats politiskt och i förvaltningen i många år. Det har varit frågor i många valrörelser och så. Och man har ju gjort såna här åtgärder utifrån det man kallar för fyrstegsprincipen. Det här var att man ska tänka om, man ska optimera och bygga om och sen bygga nytt i sista hand då. Man har gjort en del nyinvesteringar, vi har haft skilda skolstarter och sånt här för att minska köerna på vägen och sådär, va. Och sen har haft idéer om, vi har pratat från Liberalernas sida med tredje körfält och det andra har gjort också. Men det har ju liksom inte hänt sådär jättemycket mer än att vi har byggt om Petterboda-rondellen, va. Så i början på mandatperioden så tog vi liksom ett nytt helhetsgrepp på den här vägen och la ett utredningsuppdrag på förvaltning där man tittar lite mer hur 17 ska den här vägen egentligen se ut i framtiden när allting ska vara färdigt då. Och då har man tittat på 4 olika alternativ. Och man har alltså inte bara tittat på 3-fältslösningar, man har tittat på 4-fältslösningar, alltså med 2 körfält i vardera riktning. Och det man har kommit fram till här, att det är egentligen att 2 körfält i vardera riktning är faktiskt väldigt en bra lösning då, för det tar inte upp speciellt mycket mera plats egentligen, och det är mycket billigare i driften än om att man ska ha sådana här reversibla körfält då. Så att den här punkten handlar då om liksom att slå fast en fortsatt inriktning då för hur man ska titta på Tyresvägen då. Och då finns det en politisk meningsskiljaktighet här. Jag skulle tro att alla partier ser att 2+2 körfält är det bästa. Så det här med 3 körfält totalt med reversibelt, det tror jag egentligen är ut ur leken. Men då diskuterar man om man ska ha 2+2 körfält för samtliga fordon. Eller om man möjligen ska ha då 2+2 körfält där 1 körfält i vardera riktning är för kollektivtrafik. Och då var det senare då som blev beslutet här att vi ska ha en inriktning som ska utgå från 2+2 körfält med kollektivtrafikkörfält i vardera riktning. Det här blev det inte politisk enighet om, utan det kom reservationer här från Moderaterna och Centerpartiet och även avslag från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så att det varit en väldigt knapp majoritet för att slå fast då att vi ska fortsätta med 2 plus 2 med kollektivkörfält faktiskt.
När du säger reversibla körfält så menar du alltså att det där tredje mittkörfältet, om vi kallar det så då, det växlar färdriktning under dagen. Så på morgonen är det in mot stan man kan köra och på eftermiddagen är det ut till strandområdet.
Just det, just. Sen kan jag också konstatera då att skulle man ha tre körfält, vilket om man i första tanken då tänker att det här tar ju mindre plats än fyra körfält. Men då ska man komma ihåg att bussen måste ju stanna någonstans. Och då måste det finnas bussfickor och sådär, va, när man har tre körfält. Och då kommer det ta plats. Va. Har man 2 plus 2 körfält med kollektivkörfält, då behöver man inte ha några bussfickor. Då stannar man helt enkelt i bussfilen. Va. Så att huvudtaget så blir det här inte så stor skillnad egentligen breddmässigt. Det var ju inriktningsbeslutet då. Men sen punkt 15 då, det handlar ju då om att göra en förstudie för en delsträcka här. Va. Och de har ju valt ut delsträckan från Bäverbäcken till Petterboda, alltså den del som ligger ytterst på vägen, där man ska titta närmare på hur skulle en sån här fyrkörfältslösning egentligen se ut i praktiken, och framförallt också vad skulle den kosta. Det vi har förstått här är att det här kommer bli väldigt dyrt, förmodligen mycket dyrare än vad vi kunde ana från början. Nu har det avslagsyrkande från M, C, KD och Sverigedemokraterna här också, men vi kommer ändå göra den här utredningen då, så det vann ju också majoritet. Och jag tror att resultatet där är väl tillämpbart oavsett om man har kollektivkörfält eller inte. För att se hur ekonomin slår i det här och hur mycket mark och sånt här, det här tar i anspråk. Hur det kommer se ut rent visuellt den här vägen. Så att huruvida det här verkligen ska genomföras eller inte och när i så fall, det är fortfarande öppen fråga. Vi måste ju ha en förstudie först så vi vet vad det kostar och vilka effekter det får.
14 då. Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö.
Det här är ett väldigt intressant dokument. För den som är intresserad av arkitektur och liksom hur det förhåller sig till samhället i övrigt. Liksom, och människors trivsel. Vi pratar ju om hållbarhet och grönt och blått här i Tyresö. Så det här är ett väldigt spännande dokument att läsa. Jag lärde mig väldigt mycket på själv när jag läste det här. Och, för jag är inte arkitekt på något sätt i grunden. Men man förstår att hur man bygger har en väldigt stor påverkan på hur vi trivs i samhället. Då. Och det är lite det här dokumentet handlar om. Nu var det inte politisk enighet här också då. Moderaterna tror inte riktigt på en sån här generell strategi. Och av någon anledning så vill inte Centerpartiet delta i beslutet heller. Men nu har vi i alla fall en strategi för en attraktiv och välgestaltad livsmiljö. Sen får vi se hur den kommer att tillämpas här också.
16. Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
Det här är ett samarbete då mellan dels alla kommuner som finns runt Drevviken. Det är ju vi själva då, sen är det Haninge i söder, Stockholm i norr och så Huddinge på andra sidan sjön då. Också Stockholm Vatten och Tyresåns vattenvårdsförbund inblandat det här. Här har man då kommit överens om åtgärder som behövs för att Drevviken ska få en god ekologisk status. Det har den inte riktigt idag. Miljömässigt då. Och så ska vi uppfylla EUs vattendirektiv så behöver vi vidta åtgärder. Och det kommer vi göra nu också. Till exempel innebär det sådana här fosforfällning och andra driftsåtgärder i miljön då. Och det här har man då en plan för under de kommande åren. Och totalt sett så är det här ganska mycket pengar. Det är inte angivet så specifikt. Det är angivet till 168 till 228 miljoner kronor. Men vi är många som ska dela på det där också. Det är utspritt över många år. Och det är någonting som vi verkligen behöver göra egentligen för sjön.
17. Förstudie inför ombyggnation av kretsloppscentralen.
Ja, det handlar om kretsloppscentralen i Petterboda. Den ska byggas om. Det är inte så att den ska utökas arealmässigt på något sätt. Men man ska effektivisera där verksamheten, kunna ta hand om flera fraktioner som det heter, alltså olika typer av avfall då, på ett bättre sätt. Och då ska man utreda hur man ska göra det, hur man ska bygga nytt där och bygga om och så vidare då. Och jämföra olika alternativ då. Så att det här är en förstudie kring detta.
18. Svar på initiativ från ledamot om att skapa möjlighet för hemleverans av alkohol från restauranger.
Om ni minns som har hört programmet tidigare kanske vet att vi fick en liten trend där med olika initiativ från ledamöter i kommunstyrelsen. Och det här kanske var det första faktiskt från Sverigedemokraterna då, som ville då ge restauranger möjlighet att och köra hem alkohol tillsammans med mat då, i pandemitider. Det här har ju genomförts i vissa kommuner i Sverige, men det, man tvistar ju om huruvida det här är lagenligt eller inte. Va? Och nu kanske möjligen pandemin går mot sitt slut och sådär. Så att ja, det blev ändå avslag på detta, även om flera partier ville bifalla det här. Men det var majoritet för avslag.
Okej, då tar jag och slår ihop 19 och 20. 19 är då svar på remiss om Boverkets rapport mått på bostadsbristen. Förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras. 20. Svar på remiss om ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.
Det är från Boverket då som vill ha, de har tänkt till lite här med hur man ska mäta på bostadsbrist. Och då skickar man ut det här på remiss och så väljer man ut ett antal kommuner som ska svara på det här. Och Tyresö kommun har fått äran att vara med och svara på den här. Då tittar man lite på det här, vad är bostadsbrist egentligen? Och då har man tagit fram lite nya kriterier för vad som är bostadsbrist. Och då tycker man det att, ja, för att inte ha brist så att säga, så tycker man att man ska ha en rimlig materiell boendestandard. Alltså, och sen ska man ha en rimlig boendeyta, alltså man ska inte vara för trångbodd, och sen ska det finnas de funktioner man behöver där, va? Man ska kunna äta, laga mat, sova, umgås, leka med barnen och liksom lagra prylar och allt det här, va? Och sen får ju kostnaden inte vara för hög. Det får inte vara så att jag kan visserligen ha en bostad, men det kanske liksom alla mina pengar går åt till att bara bo, betala hyran. Och det kanske inte heller är rimligt, så då kan man också se att man är i en bristsituation. Då. Och sen ska ju bostaden ha ett rimligt läge också, så att du inte har jättelånga pendlingsavstånd till arbetsplats eller skolor eller annan kommunal service. Och, där, va? Och sen vill du ha någon sorts varaktighet, att du ska känna till din bostad så att du inte bara bor tillfälligt på tillfälliga korttidskontrakt. Då. Det är såna här kriterier man sätter upp och vill ha lite återkoppling på från kommunen då.
Bostadskön då, är det ingen mått på bostadsbrist?
Ja, det är väl kanske på ett sätt, jag vet inte riktigt. Alltså, det är klart, de som känner att man behöver en ny bostad ställer sig i kön. Men det behöver ju inte rimligt nödvändigtvis betyda att man har en bostadsbrist. Det kan ju vara att man på något sätt vill uppgradera sig. Man kanske redan har en rimlig situation. Mm. Men för de allra flesta så är det väl så att man faktiskt saknar en bostad eller behöver någonting.
Ja, då är det väl bostadsbrist om man saknar bostad. Jag menar, om man pratar med Ybo så får man kanske lite olika besked. Men mellan 7 och 10 år tar det ju att få vanligtvis om man inte är något förtursfall.
Nej, precis. Men jag tror att Boverket här försöker väl hitta någon sorts objektiva kriterier. Sen är det ju var en själv, man kan ju uppleva sig att ha bostadsbrist. Fast man enligt de här kriterierna kanske inte har det. Eller möjligen tvärtom också. Man kanske sitter nöjd med någonting som Boverket egentligen anser är en bristsituation. Då. Nej, det här är knepiga grejer faktiskt. Och då vill man ha till remiss då. Hur man då ska kunna bedöma den här bostadsbristen. Om man då sätter upp de här kriterierna, då kan det vara bra att ha något sorts stöd för hur man ska bedöma bostadsbristen i förhållande till de här kriterierna. Och då har man en annan remiss som tittar på det då. Och då ska man få återkoppling på huruvida det är en bra metod så att säga. Ja, vi behöver gå djupare på det. Den som är väldigt intresserad av frågorna får gärna läsa handlingarna, för det är ganska komplext där faktiskt.
Får jag gå till 21 nu?
Ja, det går jättebra.
Svar på remisser gällande samråd om vattenförvaltning i norra Östersjöns vattendistrikt samt uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
Här har vi en lite större fråga än Drevviken då, som vi diskuterade tidigare, utan det här gäller ju hela norra Östersjön då, och vad vi kan göra för att förbättra havsmiljön här. Och då finns det här två remisser som handlar just om norra Östersjön och sen en annan som handlar om åtgärdsprogram för havsmiljö. Jag tänker inte gå in exakt på vad de säger, men det finns en beröringspunkt här för vårat vidkommande. Det är ju det att vi har ju det här Uddby Kraft, åt gamla kraftverk så att säga i kommunen, som då har en negativ påverkan då på fiskvandring och ekologisk status och så. Så det kommer utredas då under, det snabbutredas faktiskt här under mars och april i år. Så det pågår väl som bäst nu då. Och det är en del av det här arbetet faktiskt med hur man ska hantera till exempel då, olika former av mindre kraftverk i landet. Det finns en plan då som heter Nationell plan för omprövning av vattenkraft. Där man ska balansera liksom vårt behov av att generera energi mot negativa effekter av vattenkraften.
22. Svar på remiss regional cykelplan för Stockholms län.
Tillväxt- och regionplanförvaltningen i Region Stockholm, de har då tittat på och tagit fram en ny sån här regional cykelplan för hela länet. Och så remitterar man den till ett antal kommuner för yttrande. Jag tror faktiskt nästan alla kommuner i länet får vara med och yttra sig här. Den här nya planen, den är reviderad. Vi har haft en tidigare cykelplan från 2014. Och det är samma mål egentligen, det här med att man ska öka andelen cykelresor i synnerhet till arbeten då. Och vad ska man säga, att det har väl gått si och så med att uppfylla de här målpunkterna. Det har inte varit någon direkt progress. Va? Och det är något som vi påpekar i vårt remissvar också. Annars är det ju den här cykelplanen, det är en del förbättringar då, liksom i det här cykelvägnätet i regionen som ska ha hög kvalitet egentligen. Det är det som man tittar på här.
23. Svar på remiss. Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037.
Ja just det. Det här är mer långsiktigt arbete då. Det är det andra också förstås, cykelplanen. Men det här är långsiktigt mer generellt då. Och det handlar ju förstås mycket om kollektivtrafik och vägar och sånt. Det här gick ju också igenom förvaltningsförslag här. Det fanns en del, det är faktiskt väldigt många partier som reserverades mot det här. Det gick ändå igenom till slut. Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade avslag här till det här. Och Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet hade ett tilläggsyrkande om Österleden då, som inte gick igenom. Man ville speciellt framhäva Österledens betydelse i den här länsplanen. Men hur som helst, det här är ju en remiss bara, så vi får se hur länsplanen kommer att se ut framöver. Det är inte klart än.
24. Svar på remiss av SOU, det är offentliga utredningar det. 2020:46 och den heter tydligen en gemensam angelägenhet. Det får du förklara.
Ja, precis. Om vi hade det längsta titeln på ett ärende förut så är det här kanske den mest otydliga faktiskt någonsin. Alltså svar på remiss och sen ett nummer och sen en gemensam angelägenhet, det säger ju ungefär ingenting. Men tittar man på det här så är det alltså så att jämlikhetskommissionen har överlämnat ett betänkande till regeringen, det här inom Finansdepartementets ram då. Man har haft en kommitté då för ökad ekonomisk jämlikhet och det är det man kallar för jämlikhetskommissionen. Och de har haft ett uppdrag att lämna förslag som syftar till att på lång sikt och öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet, alltså klassresor är de kallade delar för. Och då ska den här förslaget från kommissionen, då ska ju då sammantaget bidra både till ökad jämställdhet men också en förbättrad integration. Och det här är ett jättedokument kan vi säga. Alltså det är 33 kapitel på, jag räknade på 1168 sidor, bara innehållsförteckningen var 16 sidor lång här. Och en enorm mängd remissinstanser, 15 sidor med listade remissinstanser. Och lilla Tyresö kommun där var en av dem faktiskt som har fått äran att svara på det här. Och förvaltningen har ju liksom med frenesi tagit sig an det här. Och man kan ju inte svara på alla 1168 sidor utan man har valt två saker som man tyckte var intressanta. Det var kapitel 17 som handlar om utbildning och kultur och sen kapitel 19 som handlar om mottagande och integration. Och det här väckte en del politiska känslor också för att förvaltningen föreslår att man ska avskaffa den här EBO-lagen som gör att man då kan bosätta sig var man vill om man fixar ett eget boende, om man är nyanländ så att säga. Vilket då kan få vissa negativa effekter då. Så att det fanns partier som reserverades mot det här, Vänsterpartiet till exempel, och det fanns även synpunkter från Miljöpartiet. Centerpartiet hade en synpunkt på att det var lite för begränsat svar från kommunen. Men jag måste säga att jag har ännu en viss förståelse för det när det var 1168 sidor. Vår förvaltning har lite annat att göra också än att svara på remiss bara faktiskt.
Då går jag till 25 va? Svar på lagrådsremiss. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
det här är då, handlar då som sagt, som sa i titeln, en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Ett problem är faktiskt att allt som oftast så överklagas ju resultatet av offentliga upphandlingar. Och då ska det vara domstolsprövningar och då försenas ju liksom, om man då har ett projekt som man har handlat upp så kan man inte starta det därför att det blev överklagat. Sen till slut så kanske det är ändå så att den som vann upphandling får starta, men då är det försenat. Eller också så är det en annan aktör som ska ta över då. Och det här behöver då snabbas upp. Så att det här handlar om att man ska få en snabbare domstolsprocess. Man ska ju förstås fortfarande kunna överklaga, men det ska gå fortare och det ska vara mer förutsägbart. Och då finns det förslag på det här och det har de lämnat ut på remiss till bland annat vår kommun som jag har svarat på.
26. Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder. Införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna.
Frister, jag vet inte 17 vad det betyder det här samma ord faktiskt. Men det är väl liksom hur ofta man ska göra saker, tror jag. Södertörns brandförsvarsförbund har tittat igenom då hur man, om man kan effektivisera det här med kontroll av eldstäder, och de har kommit på att om man gör det i samband med när man gör brandskyddskontroller synkar det lite bättre, då kan man då få lite bättre flöde i det här faktiskt, lite effektivare verksamhet då. Och det kan också bli bättre fokus på de som ska utföra den här kontrollen på deras arbetsmiljö. Så att jag tror man sparar både pengar och vinner i arbetsmiljö på det här förslaget.
Ja, skulle man inte vinna lite om man delegerar det här till tjänstemännen? Vad kunskap har politiker om sotningsfrister?
Nej, det har vi ju inte, utan det här, det är ju Södertörns brandförsvarsförbund, ja, som föreslår det här. Sen måste, i och med att det är ett förbund, kommunförbund va, där flera kommuner ingår, så måste ju då våra respektive fullmäktige fatta det här beslutet i varje kommun. Så att,
ja, okay.
Det är ju ingen som kommer att motsätta sig det här, men det måste klubbas i fullmäktige i alla fall.
Ja, ja. 27. Information om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2021.
Tyresö slott ägs ju då av Nordiska museet. Och de lägger ju en del pengar varje år på att underhålla slottet och parken helt enkelt. Jag tror att de lägger nästan 2 miljoner kronor per år på det här. Men vi bidrar då med 500 000 i bidrag från kommunen till den verksamheten. Och vad det handlar om som vi bidrar till då, det är liksom, det kan vara trädplantering i parken, bekämpa vasstillväxt i viken där. Och sen är det lite byggnader som måste renoveras. Man håller på med ett projekt att renovera fönstren på slottet. Och sen är det liksom allmänt byggnadsunderhåll och utformning av slottsparken som de här pengarna går till.
28. Slutrapportering LSS Strandvägen. LSS har du förklarat tidigare, men ta det en gång till.
Lagen om särskilt stöd är alltså till människor som har svårt att kunna bo själva utan då till exempel bor i gruppboende med viss servicepersonal inblandat då. Och de har speciella bostäder för det här då, gruppbostäder. De har uppfört två stycken sådana, ett på Stjärnvägen i Hanviken och ett på Strandvägen i Tyresö strand. Och jag tror vi rapporterade Stjärnvägen på förra mötet och det här är slutrapporten för Strandvägen. Och då berättar man att det var klart i augusti 2020 och det hade tagit ungefär ett år att bygga det här. Och så kan man titta då hur utfallet var ekonomiskt och projektmässigt, vad som gick bra och mindre bra helt enkelt.
29. Kommunstyrelsens valärenden 2021.
När vi har valärenden i kommunstyrelsen, då handlar det om våra egna utskott och beredningar. Och den här gången så är det en avsägelse från en moderat ledamot i beredningen för medborgare, dialog och integration. Och det är ingen konstigare än så, och det kommer säkert tillsättas någon ny ledamot inom kort där också.
Då går jag till 30. Kommunstyrelsens meddelande 2021.
Jag brukar välja ut någonting här och det jag följde denna gång var för en SUP. Och då undrar jag vad en SUP är då. Det står för Södertörns utvecklingsprogram, SUP då, fram till 2035. Det här är ett program som har funnits sedan 2019 men som finns med i handlingen här som är lite intressant att titta på. Och det man egentligen gör här är att man redovisar verksamhetsplan för innevarande år och årsredovisning för förra året. Och då kan man titta lite vad Södertörns kommunerna håller på med i det här samverkan då. Alltså tanken är att vi har ju 8 Södertörns kommuner. Ska man kan räkna upp dem. Det är Tyresö, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Botkyrka, Södertälje och även Nykvarn som i det här sammanhanget räknat till Södertörn. Och de ska jobba då för att stärka den här kommunala och regionala utvecklingen på Södertörn. Och att vi därmed också ska kunna underlätta för oss själva att nå våra mål när det gäller utveckling i våra hemkommuner.
Då tar jag det sista ärendet. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021.
Det fanns ingenting spännande där kan jag säga den här gången. Så att...
Då är vi klara med varandra.
Ja, det verkar som det. Ja.
Ja, då vill jag få tacka för all information. Tack Mats. Och till er lyssnare säger jag bara att ni har lyssnat på programmet om kommunstyrelsens ärendenlista. Och det handlade om kommunstyrelsens ärenden den 30 mars i år. Tack för att ni lyssnade.